Vi ska slå upp i Lukas evangelium, det 10:e kapitlet. Lukas evangelium, kapitel 10, verserna 17-20. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Vi har sjungit sånger om Jesu blod, och det behövs när man ska gå in i en undervisning av det slag som vi ska göra nu. Vi ska tala lite grann om detta med den kristne och andemakterna. De här verserna har betytt ganska mycket för mig personligen, måste jag säga. Jag började läsa medicin 1958. Och när jag gjorde det, så var det min absoluta tanke att jag skulle bli psykiater. Psykiatri var det enda jag kunde tänka mig. Men det kunde jag verkligen tänka mig. Så det skulle jag bli. Den drömmen dog hösten 1964, var det väl, när jag gick kurs i psykiatri. För så deprimerad som jag blev den hösten, det har jag sällan varit i mitt liv. Så jag tänkte bara, kommer härifrån så ordnar sig nog allt, och det gjorde det väl också i princip. Sen blev jag så småningom röntgenläkare istället, och det är ju, kan man ju tycka, att det var så långt bort man kunde komma från den ursprungliga tanken. Och jag måste nog säga att jag under en hel del år funderade över varför det blev så svårt under den där psykiatrikursen. Och lite grann var det som en stor aha-effekt när en god vän till mig i nådens år 1976 stack till mig en bok. Den fanns då ännu inte i svensk översättning, men kom sedan ut något år senare. Skriven av en amerikan som dog förra året, var det väl, tror jag. Don Bersham. Fräls oss ifrån ondo, hette den i svensk översättning. Ty där berättar han om hur han blev förd in i en tjänst att lösa människor ifrån andemakters betryck. Och det som slog ner som en bomb, så att säga, för mig, det var då upptäckten att, aha, det fanns något mer i det här än bara signalsubstanser i hjärnan. Det fanns någonting i psykiatrin som inte bara handlade om hur hjärnan reagerade på olika stimuli och olika händelser. Och det dröjde ju förstås inte länge förrän jag hamnade i de här verserna som vi har läst nu. Att trampa på ormar och skorpioner. Och man kastade sig naturligtvis över alla böcker som fanns och som kom ut. Jag minns det kom någon och spred något kompendium i demonologi, som var någon sorts nedskrivna kassettbibelstudier med Derek Prince och sånt här. Man slök ju allt. Och sen kom Maxwell White till Göteborg 78. Och det där var ju naturligtvis en undervisning som mycket tilltalade mig. Och jag vet att jag var ju inte ensam på något sätt. Det som sedan har hänt i Sverige har ju mycket haft sitt ursprung i att vi började undervisa om andemakter. Och, vill jag mena, vi gjorde det på ett ganska ofullständigt och bitvis vilseledande sätt. Det var ju inte svårt att hitta texter i Bibeln som handlade om att detta med befrielse från andemakter tycks betyda någonting. Ofta och gärna läser vi ju i Apostlagärningarna 8. Låt oss göra det. Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippus kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg det tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytt och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. 19 kapitlet i Apostlagärningarna. Det är också sånt här välkänt och ofta citerat ställe som visar att det här inte bara var någonting Jesus utförde, utan också någonting som den första församlingen ägnade sig åt och som alltså församlingen har i uppdrag att göra. Apostlagärningarna 19 och 11. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade den på de sjuka. Och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade det. För mig personligen blev detta under, ska vi säga, slutet av 70-talet som en stor aha-effekt. Som den stora nyckeln som naturligtvis skulle prövas i alla lås. Ja, så det kärvar här, ja, så det går inte här, jaha, då är det väl någon andemakt då. Och saker och ting skulle kastas ut. Och jag kan nog säga ganska lugnt och rakt upp och ner att jag såg rätt mycket hända. Inte bara på det själsliga planet utan också på det fysiska planet. Jag minns en person som alldeles uppenbart blev fri från en ande som heter hörselnedsättning och som sedan hörde normalt. För att ta det exempel. Men det dröjde inte länge förrän komplikationerna började infinna sig. Saker och ting gick snett. Och jag kan av tystnadspliktsskäl inte stå och berätta om vad som hände precis. Men vid ett tillfälle så gick det så snett med en människa så att folk hotade att anmäla mig både för polisen och för socialstyrelsen och få min läkarlegitimation indragen och annat. Det redde upp sig den gången, tack och lov. Men jag kan också säga att jag försökte hjälpa människor. Och det hände ingenting. Enligt alla mina teologiska tabeller borde det ha hänt saker. Men det hände ingenting. Och det var väl kanske framförallt en person som jag höll på väldigt länge med. Och som tog en hel del skada av mina försök att hjälpa. Vi är de bästa vänner idag. Men det vart svårt ett tag. Allt gick inte efter tabellerna. Allt gick inte efter förväntningarna. Och ändå så tycker man detta att Jesus säger att jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Man läser det där och tänker att ja, det är ju bara till att gå igång då. Och så visade det sig i praktiken att fullt så enkelt var det inte. Ibland upptäckte jag också till min förundran att man kastade ut en demon ena dagen och så var den tillbaka nästa dag. Trots att man i Jesu namn hade förbjudit den att komma tillbaka och man hade bett om andeuppfyllelse och allt möjligt. Ibland bytte den bara namn när den kom tillbaka. Ena dagen kastar man ut en ande som heter otukt och nästa dag så var den tillbaka och kallade sig för orenhet. Och nästa dag igen så kallade den sig för obscenitet och veckan därpå så hette den svinaktighet. Och ja, de kan ju hitta på allt möjligt. Det gick ju inte heller som jag hade väntat mig. Och allt eftersom den här sortens iakttagelser har både framgång och oväntade motgångar han att ansamla sig, så var det ju inte mycket annat att göra än att gå tillbaka till Bibeln. Finns det mer att hämta? Finns det mer att lära? Det första som då slog mig och som kan slå också oss som vi ska tala om att slå, det är detta att det är förunderligt vad lite det står om det här i breven. Man skulle tycka att om det här liksom var grejen, det stora exet, det här som nu alla måste lära sig att komma igång med för att det ska bli så att säga någon rulle på Guds församling, så skulle ju Paulus skriva sida upp och sida ner. Nu, kära bröder, skulle ni lära eder allt om det här. Och nu ska jag tala om hur man gör. Konstigt. Ingenstans står det sånt. Och ett tag kunde man ju nästan misstänka att Paulus inte visste hur man gjorde eller inte hade något att säga i ärendet. Och så ändå läser man Apostlagärningarna 19. Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag, som det står mera ordagrant i gamla översättning. Jojomän, han visste nog en hel del och han hade nog mycket erfarenhet. Konstigt, säger man då, att inte karln undervisar om det här. Han borde ju göra som vi talar om det morgon, middag och kväll. Nej då. Sida upp och sida ner, förmaningar. Godtagen nu varandra så som Kristus har godtagit eder. Och var si och var så. Och så här, ja men det är ju det gamla sättet att resonera. Nu skulle vi ha kommit loss. Är du inte karismatiker? Paulus. Ja, lite grann skriver han ju om det här. Men det är så lite och stämmer så dåligt med våra förväntningar så att vi har all möda i världen att försöka krångla oss ur det. Andra Korintierbrevet 12. Sjunde versen. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi har ju hållit på och nästan slita hårtestan av varandra i våra försök att debattera fram vad det nu var för någonting som Paulus led av. Var det detta att han var förföljd och baktalad överallt? Var det detta att så fort han hade lämnat en församling så kom det dit folk som fick den att spåra ur? Eller var han sjuk? Eller var det något annat? Ja, det lär vi aldrig få veta förrän vi kommer fram. Då kanske vi alla kommer att kasta oss över Paulus och säga: vad var den där törntaggen för någonting? Men det intressanta med den här texten, det är ju alltså att Paulus säger: här finns en andemakt och jag kan inte flytta på den. Jag har bett Gud, säger han. Och ibland möter man förkunnare som lite grann så där mellan raderna hummar om att han skulle naturligtvis inte frågat Gud, utan han skulle ju liksom bara gått loss. Men jag tror Paulus visste det där bättre. Och så säger han, det där är en ande som välsignar mig. Det är ju det som är det anstötliga med den här texten. Det som får alla våra teologiska tabeller att hamna i sopnedkastet. Någon gång ibland så skojas det lite granna om sånt här. När någon människa som kanske har ett handikapp säger att jag har blivit mycket välsignad genom det här handikappet, så kan det ju hända att förkunnaren säger, kom fram kära broder eller syster, så ska jag lägga händerna på dig och be att Gud ger dig än mer välsignelse. Jo, det är ju lätt att säga så. Men ändå så måste vi konstatera att vi kanske behöver förstå betydligt mer om andevärlden än vad vi gör, innan vi yttrar oss och innan vi handlar med allt för stor tvärsäkerhet. Här är det lätt att bli fyrkantig i brist på kunskap. Det är den handlingskraft som vi kallar fyrkantighet, den trivs nästan alltid bäst om vi inte har för mycket kunskap. Och som sagt, jag talar av egen erfarenhet. Det är lätt att bli fyrkantig här. Nå, breven innehåller alltså förvånansvärt lite undervisning i de här stycken. Och den undervisning som Paulus ger på ett enda ställe, den talar snarast emot tanken att det här skulle vara det stora lyftet, det stora exet. Att om vi bara kommer igång med det här så kan vi flytta på alla berg och alla mullbärsfikonträd och alla svårigheter. Sen var det ju lätt gjort att gå tillbaka till evangelierna och låt oss göra det i Johannes 8. Jesus får uppleva hur en grupp av människor kommer till tro på honom. Och låt oss då tänka efter vad det är han säger till dessa nyomvända och än mer vad det är han inte säger och vad han inte gör. 30:e versen. När han sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jesus talar om att vi kan bli fria. Och uttyder det hela lite mer noga och säger att vi kan bli fria ifrån syndens tyranni. Det betyder, som vi alla vet från andra texter och andra sammanhang, att perfektheten är ingenting vi ska vänta oss på denna sidan graven. Men det kan bli en skillnad, det kan bli en förändring. På något sätt kan greppet lossna över oss. Och Jesus säger nu inte så här att andeutdrivningen ska göra er fria. Han ställer inte upp hela skaran i en förbönskö och säger att nu så ska jag bara gå förbi här och lägga händerna på er allihopa och så ska jag driva ut alla andemakter och sen är ni fria. Han gör inte det. Istället så talar han om en lång väg. En som tar tid. Ni får vara mina lärjungar, säger han. Och ju mer ni kommer att förstå av sanningen, desto mer kommer sanningen att göra er fria. Det tror jag många har erfarenhet av. Det har vi kanske alla. När sanningen om Guds godhet plötsligt lyser fram för oss, så är det förunderligt vad mycket man kan bli fri ifrån. Är det då demoner allting vi blir fria från? Ja, det säger ju inte skriften. Den svarar varken ja eller nej på det. Därför är det inte vår uppgift att vara alltför intresserad av den sidan av saken. Vår uppgift är att vara intresserad av Gud. 17 kapitlet i Johannes evangelium är ju den förbön som Jesus i avskedets stund ber för lärjungarna i alla tider, alltså även för dig och mig. Och i den 17 versen möter du samma tanke på nytt. Jesus säger inte helga dem genom andutdrivningen, utan han säger helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Likväl så har vi ju alltså läst och ska läsa fler exempel på att Jesus då och då befriade människor genom auktoritativ tillsägelse till andemakter. Vi tenderar så lätt att hamna i det ena eller det andra diket. Antingen är detta någonting som vi totalt förtiger och låtsas som det inte fanns och säger att ja, det var den tidens sätt att se på saken och nu för tiden är vi ju mera upplysta och kallade för hysteri. Vad det nu är för någonting. Det finns ingen som vet vad hysteri är för något. Fråga en psykiater får du höra. Eller också hamnar vi i det andra diket och allting ska lösas med det här. Och frågan är vilket dike som är djupast. Johannes 13 kapitel ska vi också titta lite i. Från början först. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Vi går till 21 versen. När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: sannerligen, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sa: gör genast vad du skall göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Jesus är inte omedveten om vad som sker. Men han säger inte till Judas att ja, nu käre Judas, nu ligger du lite risigt till här, men vi ska bara kasta ut några andemakter här och faktiskt djävulen själv, så kommer allt att bli bra. Utan Jesus provocerar Judas tills dess han släpper in de onda andarnas först. Ibland när Jesus mötte motstånd så kunde det hända att det i sin tur ledde till att han drev ut en and. Vid andra tillfällen gjorde han det inte. Markus 1:21. De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus har strängt åt honom: "Tig, far ut ur honom." Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: "Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom." Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Ja, här möter Jesus motstånd, och det slutar med att han kastar ut en andemakt. Men vid ett annat tillfälle så talar han med dem som gjorde motstånd, och han kastar inte ut någon andemakt. Matteus 23 kapitel är ett sådant exempel. Vi ska läsa 29-33. "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare, som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till helvetet?" Huggormars avföda, som det står så drastiskt i den gamla översättningen. Alltså att vara ormens barn, det är ju vad det handlar om här. Jesus använder inte auktoritet för att göra det här motståndet om intet. Och redan när vi ser hur Jesus hanterar möjligheten att utöva auktoritet över andemakter, när vi tar del av apostlarnas undervisning i ärendet, eller rättare sagt frånvaron egentligen, när vi ser att både Jesus och apostlarna löste människor i den heliga andes kraft, men ändå inte använde det som, ska vi säga, den stora universalmedicinen, den som ska skrivas ut emot alla svårigheter, alla krämpor och alla åkommor, då hamnar vi ju i den situationen att vi måste försöka förstå lite bättre vad det handlar om. Vi går tillbaka till texten vi började med, Lukas 10. Lukas 10 kapitel, och där ska vi än en gång läsa den 20 versen. För vi ska komma ihåg att de 72, när de kommer, de var ju glada. De var säkert alldeles elektriska. Så där så att de inte riktigt nådde med fötterna ner till marken, ni vet. Riktigt underbart karismatiska. Och Jesus plockar ner dem. Han säger: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Och det här är ju typiskt Jesus. Han bara säger en sak och så förklarar han inte varför. Och eftersom han inte förklarar varför och vi inte till alla delar förstår varför, så tar vi inte så allvarligt på det hela. Det glider oss förbi. Jag måste säga att jag tror inte jag har träffat någon som varit med om att, så att säga, för första gången befria en medmänniska från demoniskt betryck utan att bli våldsamt upprymd. Jag minns själv hur hög jag var första gången. Och det är livsfarligt. Det är alldeles livsfarligt. Därför att den glädjen som man då känner, det är en sorts maktberusning. En sorts, nu ska ni få se på gnister, för nu ska jag gå loss. Och den glädjen, var kommer den ifrån? Ja, den kommer inte från himlen, det lovar jag. Utan den är en frestelse. Det är det som bringar oss så lätt på fall. Därför att det är ju högmod i den där glädjen. Det är en handlingskraft som har med köttet att göra. Inte en handlingskraft i ödmjukhet och ringhet, utan en i stöddighet. Och jag har genom åren fått be tillsammans med människor som gått vilse i den stöddigheten. Det här är ingen lekstuga. Och kanske att man måste erfara av bister erfarenhet hur allvarligt det här är, för att man ska bli, så att säga, botad från frestelsen att springa iväg med tuppkammen på ända. Gläder inte över att andarna lyder er. Ty om vi gläder oss över makten och resultatet, då är våra hjärtan och våra tankar förvisso icke bevarade i Kristus Jesus. Även om vi säger i Jesu namn mellan var och varannan mening. Det handlar inte bara om vad munnen säger, utan också om var hjärtat befinner sig. Det är väldigt lätt att vi blir så resultatinriktade och så förtjusta att det här blir någon sorts andlig teknik som vi ska lära oss. Det finns en text som Markus återger tydligast av alla, 9 kapitlet. Och där Jesus undslipper sig en kommentar som jag mycket har funderat över. Och jag får säga som Karl-Göran sa i morse, jag får komma med lite fromma fantasier nu. För det är inte säkert att min tolkning är den rätta. Men får Karl-Göran ha lite fantasier så kan jag också. Markus 9:14. När de kom tillbaka till lärjungarna, de hade ju alltså varit på förklaringsberget, fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastade han omkull honom, och han tugga fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förvarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och fasta står det i gamla översättningen också. Men det står det inte i alla handskrifter, så det står det inte så i den nya. Nå, den kommentar som jag tycker är så förunderlig, den är Jesus liksom tappar dragen här. Detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Det är ju märkligt att höra Jesus säga så. Sann Gud och sann människa, halleluja. Och jag undrar lite grann, vad var det som fick honom att tappa tålamodet? Vad är det han säger så där om? Säger han det om pappan som kommer djupt förtvivlad med sin sjuke son? Eller säger han det om lärjungarna som försöker att gå loss på en andemakt och liksom gör det i rent oförstånd? Jag håller en liten 50-öring på det senare. Jag tror faktiskt det är lärjungarna som Jesus gnisslar tänder över här. För till sist så kommer ju då lärjungarnas fråga. Varför kunde inte vi? Det måste ju finnas någon liten grej här som vi borde ha gjort här nu. Och som ja, vi kunde ha kryddat det hela med så det hade funkat. Vad var det för en teknik vi inte hade kläm på? Och Jesus svarar att det finns ingen sån teknik. Man måste be till Fadern. Och det här jag tror hemligheten ligger. Nämligen detta att när Jesus säger att jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, så tror jag han syftar på den gången då han skickade ut i 72. Och så sa han, när ni nu går ut får ni lov att befria människor, alla ni ser. Och när de kom tillbaka så var de ju följdriktigt glada. Men jag tror att det normala och det ordinarie, det är att vi söker Guds tillstånd för varje människa som ska befrias på det här sättet. Det var det Paulus gjorde. Tre gånger har jag bett till Gud. Men han säger, min nåd är dig nog. Alltså nej. Den ska inte kastas ut. Och då är det nej. Då hjälper inte hur man borstar upp sig och hur man ryter och gapar. Är det nej så är det. Men jag tror att lärjungarna här, de liksom försökte att ja, men vi kan kasta ut alla andemakter och det är liksom bara att gå loss här. Jag tror inte alls att det är så. Om vi någon gång i livet ska vara ledda av den heliga ande så är det här. Det ordinarie är inte att andutdrivningen ska göra er fria, utan att sanningen ska göra er fria. Och det brukar räcka med den. Den vägen kan vi alltid gå. Sanningen får du alltid lov att ge till människor. Den är vi alltid kapabla att dela med varandra. Sanningens ande är alltid med oss. Och är alltid villig att utföra sitt befrielseverk, ska vi säga, på det ordinarie sättet. Men sen finns det en extraordinarie väg. Men den tror jag inte ligger i vår hand på det sättet att vi kan lösa alla problem med den. Utan den är någonting som Gud sätter i vår hand när han så bestämmer. Sonen gör allenast vad han ser fadern göra. Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Paulus sprang inte omkring och gjorde kraftgärningar på egen hand. Nu kan vi kanske säga så här, att det jag spårade in i då i slutet på 70-talet och gjorde både uppmuntrande och mindre uppmuntrande och rakt icke uppmuntrande erfarenheter av, det var jag ju inte ensam om på något sätt, utan detta har ju varit en signaturmelodi för karismatisk kristenhet i västerlandet, inte minst i Sverige. Vi har samlat både positiva och rakt icke-positiva erfarenheter. Tidvis har det ju nästan varit så att andemakterna blev föremål för mer intresse än himmelens och jordens Gud. Och i detta tror jag det ligger en stor varningstriangel, om jag får säga det så. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga. Ägna inte dem någon uppmärksamhet. Försök inte att skaffa fram 100 olika teologier om deras strategier och deras hierarkier och deras arbetssätt och metoder och allt vad de heter, och om det finns en ande av det och om det finns en ande av detta. Bli inte intresserad av det här. Ty de får grepp på oss när vi blir intresserade. Vi har ju inte så många stockholmare närvarande på det här arsamet, men vi har ju några i alla fall, så det kan vara av värde att berätta den gamla kollehistorien från Göteborg. När stockholman kommer till Göteborg och frågar Karl på Drottningtorget: när vi talar om er i Göteborg så säger vi Karl och Ada, vad säger ni om oss? Då säger Karl: då vi snackar aldrig om er. Det är lite grann som med stockholmarna i Göteborg. Man vet att de finns, men man snackar aldrig om dem. Det är lite grann av den kristna situationen. Vi kanske inte ska vara okunniga, men vi ska rakt inte vara intresserade. Därför att med detta med den andliga auktoriteten följde, ska vi säga, en rad teologiska biverkningar, om jag får kalla det så. Och den främsta låg i detta att det som teologer på fint språk kallar för teodicéproblemet plötsligt blev så enkelt och tilltalande. Och detta fina ord, det åsyftar den gamla knäckfrågan: hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Ty plötsligt var, kunde Gud vara både god och allsmäktig. Vi sa till oss själva och varandra så här att allt gott kommer från Gud och allt ont kommer från djävulen. Startar bilen är det Gud och startar den inte är det djävulen. Är jag inte snuvig är det Gud och är jag snuvig är det djävulen. Det vart ju väldigt enkelt. Jaha, men frågan då, varför finns då djävulen och varför startar du överhuvudtaget inte bilen ibland? Jo, det är så här, sa vi oss då, att Guds auktoritet ska utövas av oss. Vi ska bara säga till bilen att den ska starta, eller vi ska säga till nu för gasardemonen att den ska gå ut ur bilen, så kommer bilen att gå. Eller batteridemonen eller vad det kan vara för någonting. Därför att Gud utövar inte makten över demonerna, utan det är vi som ska göra det. Om vi bara gör det så kommer det att synas att Gud är Gud. Och det vart ju fortfarande väldigt enkel teologi. Tilltalande och bra. Det blev så att säga rätt form på tabellerna. Men samtidigt gjorde vi oss då skyldiga till någonting som jag tror var väldigt allvarligt. Vi satte upp djävulen i jämnhöjd med Gud. Och det tror jag att vi verkligen inte har anledning att göra. Vi ska lyssna till aposteln Jakob i hans brev. Det andra kapitlet och den 19:e versen. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Så ser det ut i himlen. I det som vi inte kan se med våra fysiska ögon. Gud är en. Kristendomen är ingen religion med en god Gud och en ond Gud. Fast man mycket lätt skulle få den uppfattningen om man törnade in i våra kyrkor i Sverige idag. Det finns bara en Gud. Och han är så enastående i sin suveränitet att när de onda andarna ser honom så darrar de. Om man är allsmäktig, hur mycket makt har man då? Svar 100% förstås. Hur mycket blir det över åt djävulen? Ingenting. Men vi har nu länge talat med varandra om att det skulle pågå en sån väldig kamp i andevärlden. Gud, han kämpar och kämpar och kämpar, och djävulen kämpar och kämpar, och här är det som någon sorts ställningskrig, ungefär som det var mellan Iran och Irak på sin tid, och då fronten kanske flyttades någon kilometer hit eller dit, men i stort sett stod det stilla därför att det är två jämnstarka som kämpar med varann. Detta är inte skriftens vittnesbörd. Gud kämpar inte mot djävulen. Fick du en hjärnskakning nu? Det står på några ställen att änglar kan kämpa med varann. I Uppenbarelseboken står det att Mikael och hans änglar stred mot draken och hans änglar. I Daniel, det är väl 10:e kapitlet tror jag, så talas det om hur fursten över Persien stod mig emot, som ängeln säger som kom till Daniel. Men det är fortfarande en kamp mellan änglar. Men Gud kämpar inte som om han med svett och möda försökte återta en makt han hade förlorat. Det finns inget sånt vittnesbörd i skriften. Men vi började tala om djävulen som om han hade makt vid sidan av Gud. Och det där, det mådde vi inte väl av. Ty vi fick inte bara en Gud, utan vi fick två. Och då fick vi på köpet en mängd bieffekter. Du ska inga andra gudar hava jämte mig, säger Gud. Det första budet är. Så det är inte små saker, menar jag. Vi fick mycket splittring. Vi fick mycket elände. Vi fick någonting som såg ut som en bra förklaring på teodicéproblemet. Men av frukten känner man trädet. Många blir förvirrade och missmodiga. Många har gått ifrån förbönsköer och förbönsgudstjänster och fått uppleva att XYZ sa att det här var en andemakt, men den kom inte ut. Ja, det är ju inte säkert det var en andemakt. Allting är inte andemakt. Så somliga de hamnade i fruktan och depression bara därför att vi var för fyrkantiga med vår undervisning. Och jag ska inte stå här och påstå att inte jag gett sån undervisning, för det har jag visst det. Men man måste lära av sina misstag. Ibland måste man stå för dem ungefär som Petrus med sin förnekelse. Androm till varnagel, som det heter på gammalspråk. Vi behöver ju inte göra alla misstag själva, menar jag. Andra hamnade i hårdhet. Människor som tänkte det att ja, vi kan lösa alla problem så här. Och så liksom bara började gå fram med fasthet mot andemakterna, som det hette. Fast man blir fast emot allt och alla till sist. Det är exorcisternas stora yrkessjukdom det här. Hårdhet. Det finns någonting som heter den kristnes auktoritet över andemakter. Men när skriften talar om den för vår tid, så kan jag inte finna och förstå annat än att det är någonting vi får som svar på bön när Gud finner lämpligt. Och det måste jag nog säga, att när jag har erfarit signal från den heliga ande till att säga en människa fri i Jesu namn, så har det aldrig varit något märkvärdigt eller något konstigt. Och personen har nog blivit fri. Men det här är ingen frisedel för oss att liksom börja leta upp andemakter för att slå och banka på dem och för att på olika sätt försöka att ställa allt till rätta i Guds ställe. Att till sist de facto utöva hans allmakt på våra villkor. Då har vi gått långt över en gräns som vi kanske inte märkte när vi gick över. Vi ska ta två bibelord till sist här, ska vi se. Första Korinthierbrevet. Det sjätte kapitlet. De första tre verserna. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Vi skall döma änglar. Ja, frågan är ju, är detta en uppmaning i den nuvarande? Döm alla änglar du hittar, åtminstone alla demoner. Sätt igång och leta upp dem och döm dem för det vilda, så blir allting bra. Eller är det ett futurum? det ska komma en dag då domen ska falla över ondskans andemakter och vi ska faktiskt vara med i den processen. Fast vi kanske idag känner oss nästan inkompetenta till och med att döma i våra egna mellanhavanden. Ja, jag vill dra en lans för den sista tolkningen med hjälp av Romarbrevet 16 och 20. Fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Snart. Men inte än. Det är ingen idé att göra. Som en kär broder gjorde på en konferens för ett tag sedan, reste sig upp och kastade ut djävulen i Sverige. Så vitt jag kan förstå finns han kvar. Det är liksom inte våra befogenheter det här. Vi går utanför gränserna till vad Gud har tänkt och menat. Det ska komma en dag då vi ska få vara med och döma änglar, som Paulus skriver. Idag kan Herren, när det passar honom, ge oss i uppdrag att tillsäga andemakter. Men det sker i princip som svar på bön. Vi har bett till Gud för förhållanden, människor och sammanhang. Och det kan, då kan det komma en tillsägelse. Säg till den anden. Säg till det och detta. Då hälsar vi bara från Herren och säger att Herren har sagt att du ska inte vara här. Det är därför vi säger i Jesu namn. Vi talar på hans uppdrag. Inte på hans uppdrag att vi kan göra som vi själva finner för gott. Utan på hans uppdrag för det här tillfället. Nu ska vi be. Herre, vi skulle vilja be dig att vi inte bara gick från det ena diket till det andra. Ibland säger vi att det är det enda sättet att vara mitt på vägen, att gå från det ena diket till det andra. Men det varar ju så kort stund här. Vi skulle vilja be dig att du bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus när vi talar om det här. Du, somliga av oss blir fascinerade och intresserade, och det är inte bra. Andra blir skrämda och oroliga och rädda och förfärade, och det har vi heller ingen anledning till. Vi behöver verkligen ett blodets beskydd över våra liv mot båda dessa frestelser. Till bägge är frestelser. Båda vill dra oss ner i diket istället för att vi vandrar på vägen. Vi vandrar och lever i din trygghet, Herre. Vi behöver därför aldrig hålla reda på var andemakterna befinner sig, eller vad de tänker, eller hur de opererar, och vilka hierarkier av furstar och väldigheter och världshärskare det kan finnas här eller där. Det vi har att göra är att se på dig, du som är trons hövding och fullkomna. Och ibland händer det ju att du talar och säger att vi får lov att utöva din auktoritet gentemot andemakter. Hjälp oss då att göra det, här utan tvekan och fruktan, utan ängslan och rädsla för hur det ska gå, varken för resultatet eller hur det ska gå med oss själva. Utan vi bara överbringar ditt besked, ungefär som en brevbärare kommer med ett brev. Han bekymrar sig inte vad det står i brevet. Han bara lämnar fram det. Här är den ringheten vi vill tjäna dig i. Här är vi, har nästan kommit till det stadiet och vi fått två gudar i Sverige. I svensk kristenhet. Hjälp oss att se och förstå att det finns ingen jämbördighet och ingen likhet mellan de skapade andemakterna och Fadern som är i himlen och som skapat allt. Hjälp oss att förstå att det finns ingen maktbalans i himlen. Det finns bara en allsmäktig Gud. Vi ber att du hjälper oss att komma rätt och att lära av de erfarenheter vi har gjort. Både de uppmuntrande erfarenheterna och de smärtsamma. Amen.